In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillepodden här då. Patrik Syk och Kalle Karlsson i studion. Sent sjukdomsbesked från Martin Tholén. Så vi är två i studion och sitter här och begrundar faktumet att Julen Lopetegui. Vi funderar lite på det här uttalet. Det är ett namn som man har läst en massa gånger, men man har inte sagt så många gånger själv. Så det sitter inte riktigt på tungan, känner jag. Om ni har problem med uttalet. Är klar för Real Madrid, och det här har rört upp en del känslor i det spanska lägret kring hur man ska förhålla sig till det här i det spanska landslaget. Och det har utlysts en presskonferens som vi ännu inte har lyssnat på.
Nej, precis. Det verkar ganska infekterat det här. Vi får ju se. Det känns onödigt att spekulera innan den presskonferensen om vad det kommer mynna ut i. Det är mycket spekulationer nu, vilda spekulationer om allt, om att han ska få gå här före VM till och så vidare. Men ja, vi får se vad det hamnar någonstans.
Mm. Hur tror du? Det som har citerats då är att det ska finnas ett missnöje bland de andra, bland spelarna i truppen, att han ska favorisera Real-spelare och så vidare i laguttagningar och vem man byter in och såna här saker. Tror du att det skulle göra det? Tror du han kan tänka så i det här läget? Han har ju ett mästerskap att göra så bra som möjligt. Det är ju klart att han i ett sånt här läge kanske skulle kunna reta upp en Isco eller sådär om han inte skulle välja honom. Men jag menar, han ska ju ändå vara chef liksom. Han kan ju lika gärna reta upp honom som Real Madrid-tränare till hösten liksom.
Ja, jag vet inte om det är det som är bakgrunden. Jag har svårt att se att det skulle bli en sån här stor grej av det. Jag vet inte alls varför det skulle vara ett så stort problem. Jag har svårt att se att han skulle favorisera någon på bekostnad av liksom Spaniens chanser i VM. Han är ju också beroende av att göra så bra resultat som möjligt här i VM för att komma in i Real Madrid jobbet på den stolen med så mycket trovärdighet som möjligt. Mm. Gör han fiasko här, ja, då har han ju uppförsbacke direkt. Det är så tyvärr det funkar i fotbollsvärlden. Jag tycker inte att det borde funka på det sättet att man är så kortsiktig, utan de har ju förmodligen tittat på vilket jobb han har gjort med Spanien under 2 års tid, och det är ju det som ligger till grund för att han får jobbet. Men det är så det funkar. Gör han succé i VM så har han det lättare när han ska ta över Real Madrid. Och gör han misslyckande där så kommer han vara ifrågasatt och börja uppförsbacke.
Mm. Och torsk mot Portugal i premiären, då är det tungt.
Då är det lite jobbigt att vara Julen. Men vi får se här om han ens leder laget då.
Ja, hur förvånad är du över den här värvningen, som jag säger, tillsättningen? Det var ju inget namn vi pratade om när
Nej,
vi
det var det ju inte. Det går ju lite under Real Madrid-radan på det sättet att de har gått så efter kanske lite större namn och så vidare tidigare. Zidane hade visserligen inte så mycket tränarerfarenhet, men han var ju väldigt mycket namn och hade sin historia i Real Madrid. Jag är lite förvånad över det. Samtidigt så tycker jag, gillar det också om de har gjort bedömningen här att det här är den tränaren som verkligen passar kravspecifikationen. Och det tror jag att han är. Det han har gjort med Spanien har ju varit imponerande. Efter den framgångseran de har haft så tycker jag att han har ingjutit nytt mod och energi i den landslagstruppen, och de har spelat otroligt bra fotboll, de har gjort jättebra resultat. Och då kan man såklart vända på det och säga det är svårt att inte spela bra fotboll med det där materialet, och så är det ju förstås. Men de var ju lite mätta efter den här extrema framgångsvågen, så det är klart att jag tycker ändå att han har gjort ett bra jobb med Spaniens landslag. Och det blir spännande att se nu om vad han kan göra med Real Madrid. Det är ju såklart otroligt kittlande efter den liksom eran, dynastin de har haft här nu under Zidane.
Man vill ju att Zidane aldrig ska träna ett lag igen, att han ska ha gjort sitt nu. Det här är bara det han har gjort.
Det skulle vara så jäkla coolt av honom nu att bara kliva av, lägga sig i hängmattan och bara röka cigarr och liksom skicka ut en Instagram-bild i veckan när han sitter på någon söderhavsö och njuter av livet. Då har han liksom avslutat sin spelarkarriär med liksom utvis, dels chipstraffen i VM-finalen, ribba in, som är helt sjuk. Och den utvisningen, och sen avsluta sin tränarkarriär liksom med att kliva efter tre raka Champions League-titlar. Det skulle vara så extremt exceptionellt. Ja. Men så han tror jag inte
han
att
är väl, han är väl på något sätt störst nu, Zidane. Är det inte det? Det är ju lite sån här Beckenbauer size liksom. Alltså, ja. Att man var en av världens bästa spelare. Jag skulle liksom vilja peta in honom bland en av de 10 bästa spelarna i världen genom alla tider kanske. Och sen kommer man ta klivet över till tränar och ha den här extrema, gör någonting som ingen har gjort på så länge, alltså ta tre raka Champions League.
Ja, det finns ju några. Jag tycker väl Johan Cruyff fortfarande är nummer ett på den punkten. Dels är han väl kanske topp 5 till och med spelare genom tiderna. Och det finns väl de som argumenterar för att Zidane också är det. Jag hävdar nog att Cruyff ska vara där i alla fall. Och sen har han ju varit en sån där tränare som fått väldigt stor påverkan på hela fotbollssporten. Och för mig är det större än att vinna, det är otroligt stort att vinna tre raka Champions League som Zidane har gjort. Men det Cruyff har gjort som liksom trendsättare för hela världsfotbollen, och liksom han har avlat fram egentligen en hel generation nya tränare som har lyft den här sporten steg för steg. Och det gör att han blir liksom en gudfader för hela fotbollen nästan.
Real Madrid, hur tror du han kommer ta sig an det här projektet då? Det är inte så att de har några svagheter direkt i laget, utan det handlar ju mest om att få ihop de här styrkorna och få ihop alla de här personerna, alla de här egorna. Det är liksom, det är inga små personligheter att ha att göra med, framförallt Ronaldo med sina dubbla budskap. Och sen liksom sättet han spelar fotboll på just nu är ju också som han måste förhålla sig till. Han måste ju vara där, han måste ju spela, men samtidigt så är han inte så rörlig som han var en gång i tiden.
Nej, så han har ju visat i Spanien att han har hanterat den gruppen väldigt, väldigt bra. Jag tror att han kommer in med en väldigt stark trovärdighet med att han är så pass uppskattad ändå som han är i spanska landslaget och har gjort de imponerande resultaten där. Det som är lite sådär kittlande, det är ju den där... Det är ju en sån liten grej egentligen, det här med att han, som har kommit ut nu de senaste dygnet här, och att han har sagt tidigare att Messi är den största spelaren genom tiderna och så vidare. Men man vet också att den där typen av små saker kan bli så uppförstorade. Och det blir intressant att se hur den bara landar i liksom Real Madrid-sfären med Ronaldo och hans entourage och så vidare, och vad det innebär för hela liksom dynamiken mellan ny tränare och den stora stjärnan som är liksom laget på något sätt. Men vad du tror att han gör med det? Jag tror att det kan faktiskt bli en lite mer spansk touch på det. Han har haft spelare i landslaget. Jag tror att det kan vara så att han då ser kvaliteter hos någon av de här spelarna som man kanske plocka med sig dit. Ta en Thiago till exempel. Nu har han spelat i Barcelona, så kanske inte just han, men alltså den typen av spelare som han får jobba med i landslaget, att han ser att okej, här finns någonting. De Gea till exempel. Som han dessutom har en kontakt med eftersom han har basat över honom i 2 år. Jag kan se att han plockar någon spelare från det spanska landslaget med sig till Real Madrid. Och det kanske blir en lite mer spansk touch av det.
Vi får se då, och sen får vi invänta då beskeden från det spanska förbundet och hur de kommer att hantera den här nyheten. Vidare till Atletico Madrid, där värvningen av Thomas Lemar nu är mer eller mindre bekräftad. Man har bekräftat att man har någon slags förkontrakt, en överenskommelse Och att det här är en affär som vi bara väntar på ska bli verklighet. Ryktas om 60 miljoner euro ungefär för den gode Lemar, som ju var en av förra sommarens stora ryktesmän, nu klar för Atletico Madrid. Och det känns ju inte helt orimligt. Och frågan är hur den här värvningen, som kanske blir då Atletis största den här sommaren, kan man tänka sig vad, hur den påverkar laget och truppen. Får det till exempel en Griezmann att stanna, eller är det här en ersättare till Griezmann? Det är såna här saker. De spelar ju inte riktigt, det är inte riktigt samma spelartyp och så vidare, men det är klart att det är en stor stjärna in.
Du har ju sagt att Griezmann har beställt den här värvningen, och det skulle ju i så fall tala för att det ökar chanserna att behålla honom. Samtidigt är det en kittlande värvning, för det är ju inte riktigt en Atletico Madrid typ av spelare som kommer hit nu. Och det är, tycker jag är roligt. Bara intressant att se liksom hur skruvar de, och hur gör de för att få in han och använda hans spetsegenskaper. Han kommer från ett hyperoffensivt Monaco och kommer till det här liksom extremt disciplinerade, väloljade laget som ska flytta rätt i varje situation defensivt. Spännande övergång. Kul att Atletico spänner musklerna. Det behövs där bakom de två stora. Och intressant såklart också hur det påverkar Griezmann. Jag tror fortfarande att Griezmann, jag trodde ju förra sommaren att han skulle gå. Mm. Och känslan är att han kommer gå den här sommaren. Men på andra sidan så har det ju varit ibland sådär med Atletico-spelare att man tror att de ska lämna, men så gör de i alla fall inte det.
Nej. Han fick ju frågan här nu förstås, det får de ju på alla intervjuer de gör, och sagt att jag har bestämt mig, men det här är inte tiden att meddela några besked. Vilket väl tydligt på, tycker jag, alltså hade han stannat och hade han liksom varit bestämt sig för att stanna, då hade han ju kunnat säga det. Det hade ju en typ påverkat någonting.
Nej.
Men hade han lämnat så hade det ju påverkat, om han hade sagt det nu, om det säger ja, han är klar för Barcelona. Vi vet ju att Barcelona har scoutat honom jättelänge och haft den här diskussionen och hela förra sommaren, det var i januari. Och att kanske att Coutinho-affären kom lite emellan då, att de har fått skjuta på sin Griezmann-affär lite grann, för att Coutinho-affären blev svårare och dyrare än vad de hade förväntat sig. Ja, jag får känslan också av att Griezmann försvinner, att det blir till Barcelona nu under sommaren, men efter VM då.
Mm.
Och då är det klart, då kommer det röra sig om stora pengar. Då kommer Atleti ha en kassakista att jobba med. Och därför kanske är viktigt att få in Lemar nu då. Och att man kommer överens om den här prislappen nu. För jag menar, om man precis fått in, säg en miljard eller en och en halv för Griezmann, ja, då är det ju lätt att prislappen på allting man köper efter jackas upp lite grann, för att den andra förhandlingsparten då vet att man har gott om pengar. Vi måste prata lite grann om fekirsoppan.
Sure.
Som David Axelsson skrev så här: går det att låta bli att prata om fekir? Det var ju bra silly, om man säger så, när hela det här, det är ju snart en vecka gammalt, men vi tar upp den då. Och ni måste prata så gärna om eventuella andra alternativ som kan göra hans.
Du kan ju dra soppan i snabb version för de som inte har varit med på den.
Får vi ta den i snabb version då. Det rullades ju upp efter att förra veckans avsnitt spelades in. Först kom rapporter om att Fekir, det har ju pratats ganska länge om att Fekir har varit i stort sett klar, att man varit överens, att han hade bestämt sig för Liverpool, och att agenterna och ja, de skulle helt enkelt komma överens om hans prislapp. Det verkar som att Liverpool och Lyon var överens i slutet på förra veckan. Alla de stora brittiska och franska journalisterna skrev att man var överens. Liverpool flög över sitt läkarteam för att kunna göra den medicinska undersökningen på plats då. Och fann då någonting som man inte hade väntat sig. Men vi vet ju att Fekir hade en allvarlig knäskada för ett par år sedan. Och på den röntgen som man då gjorde på knät nu, så hittade man någonting som gjorde att man blev tveksam helt enkelt. Tyckte inte att det här var rätt spelare att chansa på. Det har ju varit kännbart för Liverpool de senaste säsongerna, där man haft en lite skadebenägen trupp på vissa håll. Inte minst nu såg vi på slutet på den här säsongen, när det inte fanns knappt ett mittfält att ställa upp överhuvudtaget. drog sig helt enkelt ur affären när de fick se skanningen av det här knät. De kände att risken för att det går sönder igen var så pass stor. Det har också kommit något citat om att de tyckte att operationen som gjordes då kanske inte gjordes på allra bästa sätt och att det inte har läkt på det sättet som man hade hoppats på. Vågade helt enkelt inte göra den investeringen och drog sig ur affären. Och det var inte mer med det. Lyon gick ut och sa att Fekir stannar. För det är klart att har man ett sånt knä som det dyker upp en sån grej på en röntgen, då blir det ju svårt för även andra klubbar. Det är klart en mer desperat klubb
kanske har råd att chansa
kanske har råd att chansa eller kanske är tvungna att chansa på ett annat sätt. I det läget kände sig inte Liverpool, eller ansågs inte Liverpool vara just nu. Så det var det som hände. Han klarade helt enkelt inte läkarundersökningen. Det jag ska säga när vi ser det, men det har hänt förut.
Det har hänt.
Just för Liverpools var ju Loic Remy för några säsonger sedan på samma sätt, var helt överens och men man tycker synd om Nabil Fekir framförallt. Han hade ju liksom gjort sin presentationsvideo, han hade valt tröjnummer, han hade förhandlat allting färdigt och skulle då få göra sitt stora move. Han hade bestämt sig för Liverpool och Klopp hade pratat med honom. Han kände nog att det här var hans möjlighet att få kliva in och få bli en riktig världsstjärna, det som han har väntat på då. Och så fastnade det på att knät är dåligt. Man lider ju oerhört mycket med Fekir faktiskt.
Verkligen. Jag måste bara dra en liten anekdot angående det här med att missa läkarundersökningen. Dembaba känner vi ju igen. En gammal fin forward från Premier League.
Jag känner inte igen det namnet alls.
Gör succé i Bundesliga. Och ska ju då gå till... vilken klubb är han ska gå till? Är det Stoke han ska gå till? Och läkarna, han har en knäskada. Och läkarna säger att han har dragits med den i slutet av säsongen. Och så gör han ett mindre ingrepp. Men orden är från läkarna att han får absolut inte flyga. Det blir ju någon slags tryck, du vet, när man är uppe i luften, antar jag. Så att det ska ju påverka knät negativt. Men det är ju ett litet problem här. Han och hans brorsor, han har ganska många liksom i det entouraget. Han har ju lovat en semesterresa till Las Vegas. Så att han åker ju i alla fall till Las Vegas. Och när han flyger hem igen så blir inte den här övergången verklighet. Och det var till Stuttgart han skulle. Han var i Hoffenheim då. Just det. Så det här knät har ju svullat upp när han har flygit. Och så klarar han inte den medicinska undersökningen. Så ja.
Vilket klant.
What happens in Vegas stannar inte alltid i Vegas. Utan det kan vara så att man kommer hem med ett svullet knä och så missar man sin drömövergång. Ja. Det var ju det då.
Ja,
sen fick ju han en bra karriär i alla fall. Men som sagt. Lyssna på läkaren, det är väl rådet här.
Verkligen. Och sen har det också rapporterats då att det som var Liverpool såg som det andra alternativet till, det här handlar ju om Coutinho-positionen där Klopp verkar se att det finns, eller det, man ser att det finns ett behov fortfarande egentligen att spela som istället för att spela mer som de har gjort under den här säsongen 4-1-2-3, spela en mer 4-2-1-3, alltså med en tia bakom fronttrion, lite grann som Coutinho gjorde då, och då kunna ha tvåvägs längre bak där Naby Keita ska vara en då, Fabinho som är spelare som är ganska väl anpassade för den rollen.
De rollerna, ja.
Även Wijnaldum och Henderson är egentligen mer anpassade kanske för att spela mer tvåvägs än i den där sittande rollen. Den man hade identifierat som ett alternativ är då Lanzini från West Ham, som för en vecka sedan drog korsbandet i träningen med Argentina då inför VM och kommer ju missa nästan hela nästa säsong för West Ham. Så att ja, han är inte direkt upplagd för en läkarundersökning heller just nu, om man säger så.
Nej.
Så att, ja, det var lite tungt. Och det är också spelare man tycker oerhört synd om. Han har ju faktiskt haft chans att spela lite för Argentina i det här mästerskapet.
Ja, dessutom en sån här spelare som, han har ju en stor flytt i sig om han gör ett jättebra VM. Och det hade han kunnat göra.
Han har ju högsta nivå som är tillräckligt hög.
Precis, liksom. För att få en flytt liksom till en stor klubb och... Det är klart att man lider med honom. Men apropå det här Fekir och det du snackar om, det här mittfälts liksom, bygget där, så det känns väldigt, väldigt, tycker jag, bra i teorin med Liverpools förändring där. För jag tycker att de har blivit lite kanske svaga i det defensiva spelet när Jordan Henderson ska lösa det där själv och som ensam defensiv mittfältare. Att vända på den triangeln, få en tia istället för mål, det kommer de göra ändå. Det är jag helt övertygad om att de gör. Och får de in två spelare som ger lite extra skydd till backlinjen, så tror jag att det är spännande för Liverpools del.
Ja, det, man ska komma ihåg att
de kommer ju hitta en annan tia såklart.
Ja, precis. Och då är det frågan, vad finns det för alternativ då? Nu hade man ju gått så hårt in på Fekir och verkligen sett honom som den här ersättaren till Coutinho. Ser du några spelare ute i Europa som skulle kunna gå in på den positionen? Det finns ganska, det här brukar man ju säga, en position där det ofta finns ganska mycket spelare som kan ta klivet uppåt. Vi har sett, ja, det finns ju en brass i vartannat lag ute i Östeuropa till exempel, som ofta har den här positionen i sina lag. Men frågan är vart de ska vända blickarna nu.
Ja, den är lite lurig.
För de behöver
sikta,
väldigt, väldigt hög kvalitet.
Ja, de måste sikta högt. Det var det jag tänkte komma till. Alltså det är ju, de måste ju hitta en spelare som är världsklass eller som kan bli världsklass inom ganska kort tid. För det är det, liksom, det är den pusselbiten de ska få in för att ta nästa steg. Det går ju inte längre att liksom, inget ont om honom, men förstår jag menar, det går ju inte att lägga sig på den här nivån som Liverpool har gjort tidigare och köpa Akilani-figur eller Danny Ings eller liksom något sånt där, utan nu är det ju verkligen spets som ska in. Och det, jag ser ingen sådär på marknaden tillgänglig som bara ploppar upp och som är realistisk samtidigt, och att klubben som har honom ska vilja sälja och så vidare. Så jag kommer inte på någon just nu. Har du någon sådär, något namn som du drömmer om som samtidigt är realistiskt?
Ja, inte direkt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det finns ju såklart liksom Insigne eller någon sån där, men hur realistiskt är det för Liverpool att få loss? Det blir dyrt liksom. Så att, ja, jag vet inte. Ingen på rak arm. Jag hade gärna sett Lanzini faktiskt. Jag hade tyckt att det var en, hade varit en spännande värvning. Han hade inte kostat lika mycket pengar heller, men säkert kunnat göra ett bra jobb.
Och det är ingen av de här kanonerna från akademin som kommer upp och är någon ny Raheem Sterling eller så?
Inte vad man kan se just nu. Det har ju funnits liksom Ben Woodburn som man trodde mycket på. Har ju inte riktigt fått den. Han spelar ju liksom i en sån position, en sån roll. Men han är inte redo för att kliva in och axla den.
Nej, jag menar inte att de skulle in och ta starttröjan direkt. Jag tänkte bara om det fanns något utvecklingsbart som man kan se inom ett par år som kan bli något.
Vi har ju sett en Harry Wilson till exempel som varit på lån i Hull. Jagas av flera Premier League-klubbar då, va? Jag är väl 20 år gammal nu tror jag. Men jag menar, nej, ingen som är riktigt. Det finns ingen så här Jadon Sancho i den åldern som är liksom redo, om man ser en riktigt hög högsta nivå på just nu. Det tycker jag inte. Moussa Dembélé, på tal om högsta nivå. Spurs mittfälts S har ett år kvar på kontraktet. Ser inte ut att förlänga det här. Han verkar inte, enligt vissa rapporter i alla fall, ingå i i Pochettinos långsiktiga Spurs-satsning. Han fyller som sagt 31 nu i sommar. Inte den snabbaste killen kanske, men jagas nu av flera italienska storklubbar. Juventus, Inter och Napoli sägs allihop då var sugna på att lägga ett bud på belgaren som väl inte startade i måndags i Belgien, va? Nej, det var Axel Witsel och De Bruyne på de positionerna i matchen mot Costa Rica var det. Man körde över i måndags.
Witsel och Kevin De Bruyne, ja.
Ja, precis. Mm, och Dembélé på bänken då. Men vad tror du om en Dembélé till Serie A?
Ja, så den som får Moussa Dembélé får ju in ett jäkla bra tillskott. Ja, oavsett vilken klubb det är. Visst, han börjar bli lite till åren nu. Du tror att han är
31. Eller han fyller 31 i juli.
Ja, är det så? Okej. Men jag tror att han har dimensioner som skulle vara väldigt, väldigt intressanta i Serie A. Med sin fart med bollen och liksom hålla i den och den styrkan han har. Jag tror att den dimensionen i ett Inter till exempel skulle ju vara super super intressant.
Alltså, de har ju verkligen behövt den rollen. Alltså.
Ja, exakt. Och jag tror att Inter har gjort många värvningar de senaste åren och man kan sätta ett frågetecken kring många, men skulle de få in Moussa Dembélé så tror jag att det är en sån där pjäs som verkligen kommer att ge nytta där och som de kan liksom verkligen bli ett fundament i det laget.
Mm. Vi får väl se då fall Pochettino väljer och casha in lite grann då på Dembélés kontrakt eller om man hittar ett nytt. De har ju inte hittat någon förlängning än så länge eller fall han helt enkelt spelar ut sitt kontrakt över
kan vara så också.
Nästa säsong då och hittar en stor vad säger man? En stor, vad heter det när man går
casha in som ja. Bossman free
cash,
transfer.
Casha in ja, precis. Men vad kallas det? Man får en sign-on.
Sign-on.
En stor sign-on nästa sommar. Vad ordet jag letade efter.
Har du fått någon sign-on någon gång, Sik?
Har aldrig fått en sign-on. Det är bedrövligt. Det är dåligt med sign-oner i journalist silly.
Ja.
Ska man väl vara frilans va?
Ja, jag har inte fått några sign-on kan jag säga. Så att, får jag beväga det till när nästa flytt görs då kommer mitt mål vara att få en sign-on.
Precis.
Så man har fått en i sitt liv.
Jag har hört rykten om faktiskt att det finns de som har fått sign-on när vi stora flyttar. Men jag ska inte,
i vår bransch?
I vår bransch.
Ja, okay.
Jag ska inte outa någonting här. Nej, och nu för okay. Att det kan bli dålig stämning. Så att nu har jag sagt A men tänker inte säga B.
Okay.
Så är det. Lucas Torreira från Sampdoria till Arsenal.
Ja.
Kan han vara mittfältaren som Arsenal har letat så länge efter och chansat på så många namn inte riktigt få till?
Det tror jag.
30 miljoner euro pratas det om och enligt italiensk media så är det väl bara ett personligt kontrakt som...
Och det bör ju lösa sig med tanke på vilken enormt hög nivå Premier League ligger på när det handlar om löner och framförallt topp 6-klubbarna. Så det ska inte vara några problem. Så det kan vi nog räkna in. Jag tror mycket väl att det här kan vara en utmärkt värvning för Arsenal. Det är ju en jätteduktig bollvinnare. En sån där energispelare som, ska jag säga, lite den här Uruguay-skolan. De har ju mycket av den här grintan. Den här liksom inställningen, hårda i närkamperna. Man tänker på det Uruguay som vann sydamerikanska mästerskapen där, så var ju de ett extremt tufft och fysiskt lag med såna här spelare som Gargano och såna på mitten som knappast la fingrarna emellan. Jag tycker det här är en rörlig bollvinnartyp. Jag ska inte jämföra honom med Kanté, för att då blir det liksom kanske en orättvis jämförelse. Aha. Men han är...
Han kan bli.
Han är liksom lite mindre till växten, väldigt rörlig, otroligt duktig på att tackla. Väldigt bra timing i liksom tacklingar. Och Kanté, han är ju mer att han springer in i duellerna och är överallt och stoppar upp överallt för att han täcker så stora ytor. Det här är mer en spelare som... Han är rörlig också, men han har väldigt bra timing när han väl går in i duellerna. Duktig på glidtackla. Så förbereder på att se många vältajmade glidtacklingar på centralt mittfält på Emirates nästa år.
Det har ju Arsenal saknat mer än någonting
skoja,
annat kan man säga.
Skoja, det är ju en liksom egenskap som har varit så otroligt liksom efterfrågad på det här mittfältet i så många år. För de har aldrig riktigt hittat den balansen där. Och jag tror att han kommer ge de offensiva spelarna mer bollvinster som de kan jobba med.
Mm.
Då vet vi, de har bra omställningsspelare.
Ja, verkligen. Och det är en sån som spelar, alltså en speltyp som Aaron Ramsey har behövt bredvid sig i alla
precis,
år. Liksom.
Precis. Han kan göra spelare runt sig bättre.
Ja, precis.
Bara av att han har egenskaper som Arsenal tidigare inte har prioriterat riktigt. Det får vi vara ärliga att säga.
Man tänkte ju att en Granit Xhaka skulle vara den här speltypen.
Fast inte riktigt den här bollvinnartypen som prioriterar defensiven. Utan han var ju mer en bra mittfältare som skulle slå fina crossbollar och så vidare.
Och lite tvåvägs...
Han hade ju kanske det ryktet, men jag vet inte om... Det har ju visat sig i alla fall att det var ju han inte förtjänt av.
Nej.
Men det här känns som en sån här spelare som verkligen kan ge Arsenal balans.
Mm. Och dessutom då kom ganska nyligen Bernd Leno, den duktiga tyska målvakten, ska också då vara på väg in till Arsenal den här sommaren. Peter Cech har gjort sina bästa år i buren, får man ändå konstatera. Var ju kanske världens allra bästa målvakt under några säsonger.
Ja, före huvudskadan får man nog säga.
Före huvudskadan faktiskt, där hände någonting. Och framförallt förra säsongen var han ju direkt dålig i många fall för Arsenal. Och det behövs en ny målvakt. Bernd Leno, kan det vara lösningen?
Jag gillar ju de här tyska målvakterna, det har jag ju sagt rätt många gånger här. Neuer har ju fått all uppmärksamhet de senaste 8 åren. Mm. Men den generationen som kom fram med Ter Stegen, Bernd Leno och Trapp är ju en, jag skulle säga, unik målvaktsgeneration. Att få fram så många riktigt bra målvakter från samma land under så kort tid. Leno har varit extremt bra när jag har sett honom emellanåt. Sen ska jag ärligt talat säga att jag inte sett honom i Bundesliga under det senaste året, så det är svårt att bedöma var han står idag. Men jag kommer ihåg när han kom fram som 19-åring och var ordinarie, och var liksom, man såg ju redan då en blivande liksom toppmålvakt i Europa. Och för mig så, ja, liksom, jag har inga problem med de tyska målvakterna och den omställningen som de gör till Premier League. Den är inte lika stor som den är för de spanska målvakterna, utan de är mer förberedda på liksom vad som krävs i England med mer fysiskt spel och mer inläggsspel och så vidare. Så att jag ser inte att jag ser inga varningsklockor här, utan det är en etablerad målvakt, det är en toppmålvakt, det är en målvakt som kommer att göra Arsenal bättre. Tveklöst. Och det känns rimligt. Det är svårt att få loss de allra bästa. Alltså Alisson, då ska du upp på 900 miljoner den här sommaren, eller 800 miljoner. Det är svårt att nå dit. Så då får man gå i den där kategorin precis under. Och där är han.
Mm. Och där finns fler målvakter som kommer eventuellt att röra på sig. Du nämnde Alisson.
Mm. Vi får se om han går nu då. Alltså det är ganska hög prislapp. Jag tycker dock, jag har sagt det tidigare, att om man sätter en prislapp på honom på 800 miljoner, så den klubben som öppnar plånboken här, tror jag, när vi gör bokslut för den värvningen, så kommer inte de att ångra sig.
Nej.
För att målvakt är så otroligt avgörande. Men
vi får se.
Det skulle vara en brytande deal i så fall. Målvakter har inte kostat på den nivån.
Nej, alltså vi tyckte att Ederson var ganska dyr då, när han kostade vadå 350 miljoner förra sommaren. Och det är ju liksom, det är ganska långt ifrån. Men vi får se då, det har snackats om att Real Madrid ska gå in tungt på Alisson. Liverpool förstås är den som har pratats längst, men det finns fler målvakter. Det finns en Donnarumma som med Raiola som agent ständigt finns, liksom dyker upp i spalterna.
Alltid på marknaden. Med Raiola då är man alltid på marknaden.
Precis, det finns en Kasper Sillisen och förstås en Jan Oblak, sådär, och många lag som letar målvakter. Så att vi får och sen det här kittlande ryktet då förstås, att Robin Olsen ska ha scoutats utav Roma som en potentiell ersättare då till Alisson om han försvinner. Det är ju ett jättespännande rykte. Det känns tycker jag i hela kroppen som att Alisson kommer gå. Och att,
ja, det tror du.
Jag tycker det. Mm. De kommer,
de cashar in helt enkelt.
De cashar in.
Oblak skulle ju rimligen också kunna vara en sån målvakt som någon lägger ett jättebud på.
Oblak har ju en utköpsklausul som ligger ungefär i den storleksordningen. Så där handlar det ju mest om att övertala honom själv.
Men kan det vara så här då, att Real Madrid nyper De Gea nu när de får ny tränare som uppenbarligen verkar ha en bra relation till De Gea. Oblak, Manchester United, och sen har du Alisson kvar på marknaden för den som är beredd att punga upp.
Mm. Även Courtois har ju varit lite vag om sin framtid. Får se vart han tar vägen. Donnarumma som sagt. Det finns ganska mycket målvakter. Men det är också målvakter som då ska ersättas om de försvinner. Alltså, om Courtois lämnar Chelsea, då ska de ju uppenbarligen ha in en världsklassmålvakt på den positionen. Om De Gea lämnar Manchester United, ja, då kommer inte de kommer inte värva något av det billigaste, utan de värvar från den högsta hyllan. Så är det ju. Då är det ju Oblak eller Alisson som ska in där. Känner jag det som. Men vi får se.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Får se. Mark Hamsik har också varit lite tvetydig om sin framtid. Det ryktas om Kina flytt. Och nu kom rykten om att Real Betis och Fabian Ruiz ses som hans ersättare i Napoli. Känns lite trist när en sån spelare. Men det är klart att Marek Hamsik har gjort många säsonger i Napoli nu. Jag vet inte hur mycket han själv känner att han har att ge.
Hakar han på Sarri ut eller vad?
Ja, precis. Och
beroende på vad Sarri går.
Jag tror att dels har det snackats om en flytt till Chelsea.
Det vet jag.
Hamnar i Chelsea. Men det har framförallt att prata om Kina för Hamsik.
Det kan vara lite trist i för sig. Ja. Man har gärna sett han i en annan liga och i så fall då. Om man ändå ska byta.
Ja, om man ändå ska byta. Men det är också sådär, han har en ganska lång karriär bakom sig. Kanske också vill casha in då. Frågan är om Fabian Ruiz då från Real Betis är ersättaren som de har scoutat. Klart är det med Justin Kluivert till Roma. Kluivert som inte kom överens med Ajax på slutet. Vi har pratat lite grann om hans bråk där. Och har då helt enkelt bestämt sig för att flytta. De kom inte överens om något nytt kontrakt. Och då valde Ajax att casha in. Och Justin Kluivert, vad är han? 18 år gammal eller sånt där, va?
Ja, kan stämma.
19 kanske. Till Roma, och det är ju en jättespännande spelare för framtiden. Inte sådär...
Han är 19.
Fyllde
för en månad sedan.
Ingen riktig kopia utav farsan ändå. En lite annan spelartyp än Patrick Kluivert. Som vi ju minns. Han var ju fantastisk på 90-talet. Inte minst i landslaget i förhållande då. Men vad tror vi om Justin Kluivert? Är det en framtida superstjärna? Kan han bli lika bra som farsan?
Jag har inte sett honom alldeles för lite för att bedöma. Jag kollar inte alls på holländsk fotboll längre.
Man ser ju när det dyker upp mål och highlights och såna saker.
Ja, precis. Och det är klart man kan bedöma på det. Men helst vill man ju se dem i match. Jag har inte sett dem. Holland får man säga. Det är en sån här liga som går väldigt mycket under radarn för mig nu. Mm. Det gjorde de ju inte på samma sätt för 6-7 år sedan. Nej. Då kunde man ju kolla på Ajax när det var toppmöte mot
PSV
tidig söndag. Det var ofta avspark tidigt på söndagar.
Och då var alltid liksom så här, fyra svenskar i Heerenveen som man ville titta
dessutom,
på.
Dessutom, ja.
AZ när de var heta.
Ja, men de där ser man ju aldrig längre, så att jag vet inte. Men eftersom det är så många klubbar som verkligen är och rycker i honom innan han blir klar för Roma, så det måste ju verkligen finnas någonting där. Och med den stamtavlan så det är klart att det blir extra kittlande. Det man har sett, så känns det ju, ja, de här highlightsen då när han rycker ifrån och gör mål, så känns det som att det finns någonting som kan utvecklas till något riktigt, riktigt bra.
Verratti. Var ska han ta vägen?
Ja, det verkar som att Thomas Tuchel har haft ett möte med honom och sagt till honom att han får komma i form, gå ner i vikt och komma i form. Och det känns väl kanske som är Verratti sugen på den typen av liksom order nu när det kommer en ny tränare, eller tar han sitt pick och pack och med Raiola och drar? Jag antar att Raiola jobbar ganska hårt för att placera honom både här och där nu. Och är det inte Raiola-mässigt nu och försöka flytta på honom? Det känns som det. Jag tror att han kan flytta i sommar bara för att det är den agenten och för att...
Det är ju en agent man har för att man vill flytta.
Ja, precis. Och Raiola ska ju ha sitt. Det vet vi ju. Och jag menar, då känns det väl rimligt att han flyttar på dem nu.
Ja. Och... Vi har ju varit inne på det så många gånger. Jag älskar ju den episoden när Mkhitaryan bytte agent när han var i Shakhtar och han hade svårt att komma loss. Då bytte han till Mino Raiola som omedelbart plockade honom från försäsongen. Plötsligt var han spårlöst försvunnen. Han bara, nej, du ska inte vara där. Och några veckor senare var han klar för Dortmund.
Ja.
Så kan det gå. Han har en action plan för en spelare om han vill.
Vissa agenter har ju ohälsosam makt över transfermarknaden och Raiola är ju en av dem. Ja, vi vet ju vilka de andra är liksom. Det är Mendes och det är Raiola som styr mycket.
Vi kan väl ta den då. När vi är inne på agenter, att Raúl Jiménez nu från Benfica, duktig mittfältare, nu är klar för Wolverhampton, som ju inte alls har några kontakter med Jorge Mendes. Med Jorge Mendes ska man säga till och med. De blev ju friade. De var ju uppe i rätten för att han hade, vad man då ansåg från konkurrenters håll, ett för stort inflytande över Wolverhamptons sportsliga verksamhet. Det är förbjudet för agenter att ha inflytande över ett lags sportsliga verksamhet.
Mm, jo, det är korrekt. Sen om det är efterföljs alla gånger, det vet jag inte riktigt.
Vi kan i alla fall ha klart för oss att Mendes värvar de spelarna han vill till just det här Wolverhampton. Och jag menar, de hade inte fått loss den här spelaren om det inte vore för de kontakterna. Vi kan bara konstatera det. Och också konstatera att Wolves blir ett spännande lag att följa i höst i Premier League. Känns ju inte som ett lag för undre halvan direkt om man tittar på dels hur de har gått i Championship och vilka spelare de har och vilka spelare vi förmodar att de förväntas plocka in ytterligare under sommaren här.
Ja. En apropå de här lite lower klubbarna i Premier League och Wolves och så vidare. Det var ju en intressant vändning här i fallet Benik Afob. Han värvades alltså av Wolves från Bournemouth. 11 dagar senare så lånades han ut till Stoke, som har åkt ur Premier League. Mm. Han värvas till en Premier League-klubb, lånas ut till Stoke, som dessutom har ett krav på att köpa loss honom för en fast summa. Det är inte att de kan göra det, utan det är
de måste göra det.
Så att 11 dagar fick han vara kvar i Premier League.
Ja, det är hårt.
Och då kan man ju undra varför han...
Alltså varför det blev så, ja.
Men det är förmodligen är det för att de har hittat något bättre.
Kanske. Hur säger du? Så var det Ramadan Shoaib, va? Som bytte klubb till Huddersfield, precis.
Okej.
Okay. I dagarna Stokes.
Han får vi ju se i VM här för Egypten.
Får se honom på fredag. När Egypten spelar sin VM-premiär. Vi har fått en massa frågor. Martin Tengvik skriver: kommer det komma fler svenskar till Premier League än vad det var den här säsongen? Svårt att se det. Ska vi
nej, det har jag också svårt att se.
Det blir ju en färre eftersom, eller två färre då, eftersom Swansea åkte ut.
Ja, precis. Stämmer. Martin Olsson skulle ju rimligen kunna dyka upp om någon får någon skada och lucka på vänsterback.
I någon
annan klubb, ja. Han har så pass mycket erfarenhet från Premier League att det är klart att han kan vara med en trupp där och kriga.
Jag vet inte vad Cardiff till exempel har på... Det är lite känsligt att gå från Swansea till Cardiff.
Ja, den är lite känslig.
Men han får ju bo kvar i Wales.
Ja, jo. Om han nu vill det.
Om han nu vill det. Jag tror jag hellre hade bott i Cardiff än i Swansea faktiskt.
Ja, jag har inte varit i någon av städerna. Så att,
Ryktet säger att Cardiff... Swansea är ju ingen höjdare. Ryktet säger att Cardiff är lite trevligare.
Ja, okej. Okay, ja. På tal om Swansea så uttalas ju Graham Potter här. Och som
just det.
Ny Swansea-tränare nu då, så konstaterar han att Bianski, Alfie Måsson och Andrea Yu, de kan flytta om priset är det rätta. Och det är väl egentligen det är väl, det innebär väl att de kommer att flytta, skulle jag tro.
Då kanske vi får Nordfeldt som första keeper.
Ja, man vet aldrig.
Känns som att han är tillräckligt bra för att vara första keeper i Championship.
Superspännande med Graham där alltså. Ja. Det verkar som att han har liksom, nu vet ju jag att, eller ni vet ju att jag är inte så här superfan av just det där bedöma på vad tränare säger på presskonferenser, men det känns som att han har förstått rollen som han har nu i Swansea. Det är inte bara att vinna matcher, utan först och främst handlar det om att gå tillbaka till vad är Swansea för någonting? Vilka är de och vad står de för? Och vilka vill de vara? Och hur vill de uppfattas? Så jag tror att det kan bli riktigt bra där, tror jag.
Fått en fråga från El Jocko. Han vill att vi ska prata Spurs, och det händer ju en del grejer där. Vi var inne på Moussa Dembélé innan, vara eller inte vara. Alder Feireld, en till spelare. Jag får rätta mig själv lite grann där jag sa att han skulle gå på free transfer, men det är att han har ett kontrakt som löper ut nästa sommar, så att de ska ju, och har inte förlängt det helt enkelt, så att de ska casha in. Ja, två till och med, nu har jag fel igen. Martial har ryktats om in.
Ja.
Jättespännande. Jack Grealish har det pratats mycket om i veckan. Och 40 miljoner för Jack Grealish.
Ja, det låter mycket. Han var ju...
Det är ju en duktig fotbollsspelare som kan dribbla liksom en back.
Va? När han kom fram och var 19 bast där och egen produkt och hade sin historia med vad var det farfar som hade spelat för klubben tidigare och så vidare, så var det ju en... Det var en bra story.
Mm.
Det var en riktigt talangfull spelare. Han gjorde ju väldigt, väldigt stora avtryck då när han kom fram. Men så mycket pengar idag för honom, det känns mycket. Ja. Mm. Det är ju svårt att bedöma vad står han idag efter att ha varit kvar där.
Mm. Men det är ju två stycken grejer som framförallt sticker ut, tycker jag, med Spurs så här långt. Och det är ju att ett, Pochettino förlängt sitt kontrakt. Två, Harry Kane har förlängt sitt kontrakt och fått en rejäl löneökning, vilket dels då visar på att Spurs är beredda att gå ifrån sin lönestruktur lite grann. Beredda att, de kommer ju inte vara på nivå där de kommer betala lika höga löner förstås som Manchesterklubbarna eller kanske ens Liverpool och Arsenal. Men man kommer i alla fall ta ett ganska rejält kliv i riktningen mot att försöka täppa till lite av det avståndet som finns. För det är ganska stora löneskillnader mellan Spurs och de övriga topp 6. Så det måste man ändå ge Daniel Levy och Mauricio Pochettino, att de har fått ihop ett så här bra lag trots den lönestrukturen som de har haft, som har legat så långt ifrån exempelvis då Arsenal. Det är imponerande. Och att Harry Kane förlängde nu. Så är det den presentationsvideon förresten.
Nej, det gjorde, har jag inte sett.
Gjorde...
Jag söker inte upp aktivt de här presentationsvideorna. Nej. Utan den enda gången jag ser dem, det är när ni frågar mig, har du sett de där presentationsvideorna? Eller att den bara dyker upp i mitt flöde så jag inte kommer undan ifrån den. Att det är sån här autostart så den bara startar. Jag skulle aldrig trycka på play och kolla.
Nej, det var bilder från den nya arenan då. Och den tweeten då som de la ut, den presenterades som, här är bilder från den nya arenan New Grounds, och så var det då på storbildsskärmen, och så var det en bild på Harry Kane, och så stod han där, och sen så avslutades bilden, så står han där och så skriver han på nytt kontrakt. Så jag tyckte det var lite snyggt.
Ja, okay.
Att det var två grejer. Dels var det bilder från nya stadion, att man är på gång med den.
Spaden är i marken.
Ja, den är ju nästan färdig nu.
Ja, jag vet.
Och så avslutas då med att, ja, med den fantastiska nyheten för alla Spurs-supportrar att Harry Kane har förlängt sitt kontrakt.
Ja, det är en supernyhet såklart. Sen vet vi inte vad det innebär rent konkret i kontraktet så. Men det är ju en jättetrygghet också i att om han går nu, så då är det så man bara ännu högre.
Ja. Skulle han lämna,
jag menar att han skulle gå nu i sommar, för det kommer han inte göra. Men om han skulle gå nu inom 2-3 år så kommer ju den sommaren bara vara ännu högre. Det är ju det de har försäkrat sig mot.
Han är ju en av de här spelarna som att skulle han gå nu, då skulle vi prata ett världsrekordbud.
Ja, framförallt med det nya avtalet. Så är det ju.
Ja. Och det är ju alltid tryggt på något sätt. Vi ser ju alltså, man kommer ihåg när Alex Ferguson sålde Ronaldo till exempel, vad som var ett ganska rejält världsrekord på den tiden. Hur han byggde ett helt lag med de där pengarna. Som fortsatte vinna titlar. Vi ser vad Jürgen Klopp gör med Coutinho-pengarna nu och pengar som han har fått in. Värvar ihop ett bra lag. Så att, det betyder en del att ha spelare också som man, om de skulle försvinna, det går att bygga lag med det om man har rätt manager på plats. Kevin undrar, hur stort är kaoset i Chelsea just nu? Vem fan tar över som coach? Stannar Conte? Kommer de värva någon vettig spelare?
Jag har jättesvårt att tro att Conte stannar. Även om det har dragit ut på tiden så är det väldigt svårt att tro det. Med tanke på hur infekterat det var där mellan tränaren och klubbledning. Jag tror och hoppas fortfarande på Sarri. Sen vet jag att det har stött på patrull, som det så fint heter. Man har blivit lite liksom osäkra där på om hans liksom profil passar med klubben och så vidare. Spelmässigt och rent taktiskt och så tror jag att han kommer att ge Roman Abramovic den typen av fotboll som han alltid har drömt om.
Mm. Men det har ju inte pratat så mycket. Jag vet inte, det har dött i ryktes...
Nu blir vi helt tyst om det.
Ryktesfloran. Är det positivt eller negativt?
De kanske avvaktar första VM här och kollar vem som blir succétränaren i VM. Precis som om det skulle vara liksom grundläggande för rekryteringen.
Men har man inte lärt sig någonting av det här? Visst, nu kom Conte in efter EM förra gången och gjorde succé direkt.
Ja.
Men han är på något sätt undantaget som bekräftar regeln. Som Van Gaal komma in efter VM för 4 år sedan till Manchester United och få tvingas panikvärva in spelare som skulle skohornas in i ett nytt system. Jag vet inte, det känns som att tränarna behöver längre tid på sig än så för att kunna bygga någonting. Man hade behövt börja planera nu.
Redan nu, ja. Så tidigt som möjligt, det är ju liksom en ganska enkel regel. Mm. Varje dag som går har du ju förlorat tid när du ska planera, värva spelare och så vidare. Så det är klart att jag hoppas för Chelseas skull nu att de får en riktigt bra tränare på plats så att det blir klart fort. För att det känns som att Eden Hazard och hans framtid, den blir bara osäkrare och osäkrare ju längre vi drar ut på tiden här. Jag ser framför mig att om det inte blir rätt tränare för hans del så det är mycket möjligt att han kan röra på sig.
Mm. Mycket spännande. Det, mina damer och herrar, var Sillypodden för den här veckan.
Vi måste väl nästan nämna innan vi avslutar Frans Brorsson, 18 miljoner till
just
Rosson.
Det, ja.
Jag hajade till när jag såg den summan. Det var ganska mycket pengar.
Det var mycket pengar för Frans Brorsson.
Ja, det måste jag säga.
Men,
det är tydligen Rosson man ska förhandla med.
Jag tror att det är en bra part att förhandla med.
Uppenbarligen.
Har han möjligheter att slå där då, tror du?
Alltså, jag vet inte. Jag har inte koll på Rostov, så vad det är för konkurrens han kommer in i och sådär. Men om de har scoutat fram honom så finns det väl uppenbarligen något behov hos dem av den typen av mittback. Så att vi får hoppas det. Jag tyckte det var mycket pengar i alla fall. Så hatten av till Daniel Andersson, för det är bra förhandlat. Det får man ändå säga. Felix Beimo, 30 miljoner. För mig, Felix Beimo, i så fall. Han ska kosta mer. Mm. I så fall. Mm. Jag hade kunnat sätta en större summa där. Jag tror att Felix Beimo är en spelare som i framtiden kommer kosta betydligt mer än 30 miljoner. Så jag hoppas att Djurgården kanske även har någon vidareförsäljningsklausul här.
Mm. Ja, det lär tiden utvisa. Tack Kalle för att du kom hit. Tack för att ni har lyssnat. VM-podden rullar vidare. Vi hörs på fredag igen. Då ska vi försöka bara ta oss in i den här turneringen. Det ska bli väldigt spännande. Ha det gott hörni. Som jag är clear. No eggs, no hummus. Som jag är clear.